kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det är bibelförklaring över apostlagärningarna och vi har kommit till del 25. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså då Håkan Sundliden här med del 25.
Jo, jag vet att vi började på gnosticismen lite grann, och det är med anledning av apostlärningarna 8-9, där det står om en man som heter Simon. Den där mannen, han betraktas utav kyrkofäderna Irenaeus, som för övrigt blev biskop i Frankrike. Nu kan man tro att vi är väldigt långt fram i tiden, men det var så att aposteln Johannes, som var biskop i Efesos och kom till hög ålder, han hade en lärjunge som hette Irenaeus. Och denne Irenaeus efterträdde Johannes. Och han var först föreståndare i Efesus, men blev sedan utnämnd till biskop i Lyon i Frankrike. Och där verkade han mellan åren 130 och 160, om jag minns rätt, efter Kristus. Och han skriver, för han har skrivit en hel del, den här Irenaeus. Han skriver att detta med gnosticismen kan härledas till den här Simon. Han skriver inte att det är bara den här Simon som har hittat på det, men han är en av bakgrundsfigurerna till gnosticismen. Gnosticismen är alltså ett uttryck för den tidens New Age. Ett uttryck för den tidens synkretistiska religion. Synkretism som betyder att man blandar samman olika mysteriereligioner och filosofier. Och en mishmash, och så blir det en folklig föreställning, kanske man skulle säga. Och den folkliga föreställningen systematiserades och kom så småningom att kallas för gnosticismen på 200-talet. Det spelar inte så stor roll ifall vi kan härleda gnosticismen till Simon helt och hållet eller inte. Utan det är ju själva fenomenet gnosticismen som är intressant. Och det i sin tur går tillbaka till en filosof som heter Platon, som var lärjunge till en annan filosof som hette Sokrates, och som levde på ungefär 800 år före Kristus. Och den här Platon, han utvecklade en världsbild. Vi har alla en världsbild, så det är inte så märkvärdigt som det låter. Utan det som är märkvärdigt är väl hur den är formulerad i sådana fall. Men han hade en världsbild som var dualistisk i grund. Det vill säga att, om vi tar Gud då till att börja med. Han trodde naturligtvis på Gud, denne Platon, och hans efterföljare, hans lärjungar och den här Simon också. Och denne guden var långt borta, helig, fullkomlig, utan brist. Han är ju Gud, ja, men Gud är Gud, va? Så det är alla fullkomliga epitet kan tillskrivas Gud. Men menade han att ju längre bort man kommer ifrån Gud, och då tänker han i kilometrar och i mil, har en känsla av, ju längre avstånd, ju längre bort du kommer från Gud, desto mer avtar den här gudens härlighet och hans glans och hans ära och väldighet. Så att när man kommer ner till jorden, då är det inte mycket av Guds härlighet kvar, utan här är det då ganska eländigt i den här världen. Dock finns det inom varje människa en gudagnista. Det finns någonting inom varje människa som är av Gud. Och ni kanske märker redan här att det är inte så väldigt långt bort ifrån den kristna tron. För den kristna tron säger ju, tillsammans med den judiska tron, att varje människa, oavsett vilken tro du har, du kan vara hindu eller agnostiker eller vad som helst, men varje människa är skapad till Guds avbild. Så oavsett så är varje människa en Guds avbild. Sen kan vi säga att människan är fallen i synd. Hon har kommit på irrvägar. Hon är skild ifrån Gud. Förvisso är det så. Men hon är i sådana fall är hon en avfällig eller en förvirrad Guds avbild. Men hon är ändå Guds avbild. Även om hon har gått förlorad. Och det är därför som varje människa längtar tillbaka till ett rätt förhållande till Gud. Så långt är det ju stora likheter. Den här uppfattningen som alltså finns då, som är förhärskande på Jesu tid och som blir ännu mer förhärskande på 100-talet och 200-talet efter Kristus, den gick sedan ut på att man i steg två, så att säga, skulle upptäcka inom sig själv att man är Guds avbild. Så den här gudagnistan som finns inom varje människa, detta att vi alla är små gudar med litet g, så att säga, det är någonting som vi människor kan upptäcka. Och när vi upptäcker det, och den upptäckten, den kunskapen, på grekiska heter kunskap gnosis, den kunskapen, den insikten, den aha-upplevelsen är lika med frälsningen. Därför att när människan upptäcker vem Gud är och sitt eget förhållande till Gud, då är det så befriande, så förlösande, så att det skapar, så att säga, i sig frid. Sen fanns det ju då andra frågor runt omkring det där, till exempel varför får en del den här gnosisen, den här upptäckten, och andra inte, och så vidare. Men det är en annan historia. Det är bara det att på det här sättet så behövs ju ingen Jesus. Det behövs ju ingen korsdöd eller uppståndelse eller försoning eller någonting sånt. Det finns en professor, Gustav Wingren. Han är ju död nu, men han var professor i luthersk teologi i Lund, dogmatik. Han skrev en bok om Irenaeus, han som jag nämnde om, som blev biskop i Lyon. Och den boken heter Människa och kristen. Det är en bok på kanske 200 sidor drygt. Jag tror att det går att få tag på den fortfarande, så finns den uppe på biblioteket. Och jag rekommenderar den. Så att om du tycker om att läsa och du vill fördjupa dig lite grann i det här, inte minst då ur ett kristet perspektiv, så rekommenderar jag Gustav Wingren, Människa och kristen. Han skriver i inledningen på den boken, den kan vara skriven kanske någon gång på 60-talet eller så. Han skriver i inledningen på den boken att vi i vår tid, och det här gäller i lika hög grad nu då som när han skrev den här, vi lever i den mest gnostiska av alla tider sedan 200-talet efter Kristus. Han till och med menar att vi kanske är mer agnostiker idag än vad man var på den tiden. Det här kommer ju till uttryck i mycket teologi. Gnostiskt influerade tankar. Det som kanske ni har lättast att känna igen er i, det är just den här kampen mellan det onda och det goda. Alltså det finns en kamp mellan, alltså vi har en dualistisk uppfattning där det goda är långt borta och det onda, det är vad vi lever i och det är närvarande. Så är det många kristna som tänker. Och man tänker att det pågår en kamp ibland oss och i oss mellan det mörka och det ljusa, mellan det goda och det onda. Så vet jag att man tänker långt in i kristna sammanhang. Det är bara det att det är ju inte kristendom. Det är gnosticism. Vad säger kristendomen då? Jo, kristendomen säger ju att Jesus har besegrat det onda. Det är inte alls en jämn kamp. Den kampen är redan avgjord. Jesus Kristus har besegrat det onda. Han har uppstått. Han har avväpnat mörkrets furste. Han har brutit, så att säga, udden utav döden till och med. Det är ju klart, det är ju gjort redan. Sen att den kampen fortsätter, det beror ju på att det som Jesus har gjort inte har förverkligats fullt ut. För det förverkligas ju fullt ut när vi får nya himlar och ny jord. Men principiellt så har det ju redan ägt rum. Och det är ju det vi förkunnar. När vi förkunnar evangelium, så förkunnar vi det glada budskapet som säger att segern är vunnen. Och det är ett glatt budskap, för det betyder att du behöver inte kämpa kampen mot det onda. För det har Jesus, så att säga, vunnit redan. Och du kan bli delaktig utav Jesu Kristi seger, utav hans godhet, utav hans ljus, utav hans ande. Och på så sätt inte bekämpa det onda, utan snarare stå emot det onda. Ni ska stå emot det onda, därför att ni lever, ni har det goda i er och ni lever i det goda evangeliet. Men ni ska vara medvetna om att det onda hela tiden försöker komma in och försöker förstöra ibland er och i er. Men ni kan stå emot det. Och när ni misslyckas med det, så bekänner man sina synder och så är relationen till Gud uppriktig igen. Men det är ju massor med kristna, vågar påstå, som inte har det här klart för sig, utan som kämpar i egen kraft och som ska övervinna synden. Och man får inte göra si och man får inte göra så, och man ska fullborda vissa förpliktelser och bete sig på ett visst sätt och så vidare. Den kampen kommer människor alltid att förlora. Dessutom, vilket är ännu värre, skulle vi kunna vinna en sån kamp, ja, då behöver vi ju inte Jesus. Då är vi ju som gnostikerna. Då kan vi ju vinna den här kampen själva. Då behövs det ingen frälsare. Behövs ingen medlare, så att säga, mellan Gud och människor. Guds son behöver inte komma bland oss. Så här går det ganska nära varandra ibland. Och de här gnostikerna som det finns en början till då här i Samarien, och som sedan utvecklas, det smög sig in i de kristna sammanhangen. Så det fanns till exempel en biskop i Rom på 100-talet, till 100-130-140 i Rom, som hette Markion, han kombinerade gnosticismen och den kristna tron på ett sånt sätt, så att han fick någon sorts kristet new age, eller kristen gnosticism. Han blev sedermera kättarförklarad. Tack och lov, skulle jag vilja säga, att man gjorde upp med det där. Men på den tiden hade man ju inte ens Bibeln. Utan på den här tiden så var det argumentationen hela tiden. Men den här Markion då, som var en biskop som blev gnostiker, han gick så långt så han menade att det judiska, och det var att det var spänningar mellan kristna och judar, det vet vi ju, att det blev två olika religioner, om jag får uttrycka lite fyrkantigt, det vet vi också. Men han gick så långt så att han menade att det gamla testamentet, det behöver vi inte alls. Det kan vi göra oss av med helt och hållet. Vi behöver inte ens evangelierna, för de florerade ju ändå på 100-talet. Både Matteus, Markus, Lukas och Johannes, och även Paulusbreven och sånt. Vi behöver inte dem heller. Det enda vi behöver, menade Markion, det är Jesusorden. Så du kan tänka dig en bibel utan gamla testamentet och utan allt annat utom Jesusorden. Och det där lät ju så fromt och fint. Och det kan man höra i vissa kretsar än idag. Även om de inte är gnostiskt insufflerade, så kan man tala om Jesus på ett sånt sätt, som om vi bara behövde Jesus. Vi behöver bara tro på Jesus. Vi behöver bara göra som Jesus säger. Nej, det behöver vi inte alls det. Därför att om vi säger Jesus, då finns det i Jesus ett helt paket av dogmatik, av kristen etik och massa andra saker som, så att säga, utvecklas. Men att säga bara Jesus och så göra sig av med all kristen etik och gamla testamentet och nya testamentet och den kristna trosläran och kyrkohistorien och traditionerna, och så bara prata om Jesus till intet förpliktande, eller bara syndernas förlåtelse och någonting sånt, då har man ju hamnat i det andra diket, så att säga. Men den här Markion gjorde man upp med rätt så ordentligt, och han blev ju, som sagt, var kättarförklarad. Men det var bland annat den här Irenaeus och även två andra kyrkofäder, en som heter Tertullianus och en som heter Hippolytus. Tertullianus levde 160-220 efter Kristus. Han var jurist och verksam i Kartago, en mycket intelligent man. Det var han som bearbetade och stred i de här frågorna, och som, kan man säga, är mycket av hjärnan bakom den här läran att Jesus är sann Gud och sann människa. För det var en sån fråga som Markion naturligtvis inte trodde på. För Markion och gnostikerna, de kom dit här att de tänkte att Gud, som är avskild och som är i ljuset, han kan ju inte vara förenad med oss här i mörkret. Han kan inte vara både sann Gud och sann människa samtidigt. Och det som gnostikerna hade svårast med, eller som de förnekade, det var ju att Gud skulle kunna bli människa. Det är en hädisk tanke för en gnostiker. För då har man dragit ner Gud på samma nivå som oss. Så det var helt otänkbart. Ja, men hur ska vi då se på Jesus, sa man. Ja, men Jesus, han är som en vanlig människa. Men han är extra mycket utrustad utav Gud. Eller också, paradoxalt nog, så fanns de som kallas för doketer. Det var liksom en variant på temat som var tvärtom. Va? Den varianten var den att, jo, men Jesus är sann Gud. Han är Gud helt och hållet. Men han är inte människa. För en människa kan inte gå på vattnet. Och en människa kan inte uppstå från de döda och så vidare. Utan det här mänskliga, det är bara ett sken. Därav ordet doketism. Doket betyder att det är ett sken. Men han var inte människa egentligen. Utan han var supermänniska. Han var Gud helt enkelt. Men båda de här varianterna är ju diken. Men Tertullianus då, för de första kristna var ju tvungna att förklara det här på något sätt. De var ju tvungna att svara på såna här frågor. Ja, då kommer man fram till att han måste vara både Gud och människa. Och så lägger man så att säga grunden, eller inte lägger grunden, utan man förklarar det som har skett. Det är fel att säga att man hittar på såna här läror, att han är sann Gud och sann människa. Eller hittar på det här med treenigheten. Utan det är det att man... Det är bättre att säga att man upptäcker att, hur otroligt det än låter, så måste det vara. Vi har ju det här med treenigheten, både gamla testamentet och nya testamentet. Fast man kanske inte kunde förstå det till en början med. Men på det här sättet med massa gnostiker och andra villolärare, så blir man ju tvungen att bearbeta den här typen av frågor. Och så mejslas det fram den här förståelsen. Och så säger man, ja men Gud är både fadern, sonen och anden. Och då så säger man, ja men hur ska det gå? Vi kan inte ha tre gudar. Och så säger man, nej men det är Guds mystik. Det är ett mysterium. Men så är det uppenbarat för oss. Vi kan inte se det på annat sätt. Och så växer så att säga den kristna tron fram. Men idag så har man ju på att göra sig av med kristen tro i det här landet. Och vi har alla möjliga varianter. Och vi har förmodligen mycket mer gnosticism än vad vi har kristendom i Sverige idag. Men det ska vi inte uppehålla oss vid mera än så. Bara en sak till, den här slutsatsen då som gnostikerna. Om man nu är en gnostiker, och om Simon var en gnostiker, och han hade ju predikat här i staden i Samaria, så det var ju många som trodde på honom fram till dess att Filippus kom. Då det märkliga är sedan när gnosticismen utvecklas, det är att man får alltså svårt att hantera det materiella. Man får svårt att hantera det kroppsliga. Man får svårt att veta hur man ska förhålla sig. Och då finns det två stycken slutsatser. Och så det här känner ni igen som faror inom den kristna tron. Den ena slutsatsen som man drar som gnostiker, det är att eftersom kroppen är ond, eller det kroppsliga är ont, så gäller det att jag i min ande och i min själ håller kroppen på plats. Och sådana övningar som hård bön, fasta, späkningar och så vidare blev vanligt. För man skulle hålla det kroppsliga begären på plats. Det är den ena varianten. Den andra varianten, den är precis tvärtom, hör och häpna. Nämligen eftersom det kroppsliga och begärelserna inte har någon som helst betydelse, så kan vi leva ut det helt och fullt. Och båda de här dikerna så att säga finns inom gnosticismen och gör sig gällande också i kristna sammanhang. Så det vi talar om är, det kan låta som att vi... Jag hoppas det inte låter som att jag leker med ord, utan att ni ser de här glidningarna och farorna som finns i den kristna tron. Och det är inte oviktigt, utan tvärtom så är det helt avgörande att vi kan förstå den kristna tron på det sätt som det sedan så att säga slås fast allt mer under framförallt 2, 3 och 400-talet. Men det som slås fast på, jag kan säga det också, på 2-400-talet, det är ju inte någonting nytt, utan det finns ju här i skriften. Men det är inte formulerat på annat sätt än så som vi läser det här i skriften. Men så småningom så formuleras det i den kristna trosbekännelsen till exempel. Eller i dopbekännelsen som vi ska komma till också här så småningom. Nåja, i alla fall de här tankarna, de gjorde ju att de första kristna ganska snart var tvungna att bestämma sig för om Jesus är människa. Och de måste förklara för sin omgivning hur det kunde gå till att Gud blev människa. Och man måste förklara för människor hur Gud, eller hur Jesus rättare sagt, kan vara både sann Gud och sann människa samtidigt. Nu så går vi tillbaka här då till vers 14 till och med 17. Jag tror i alla fall att vi har gjort till och med 13 förra gången. Bara ögna igenom det lite snabbt här nu då. Så står det i vers 12 att de började tro på Filippus, som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn. Så att Filippus kunde tydligen möta behov som var djupare än vad Simon gnostiken kunde göra. Och det var kanske inte så märkligt, för det står i vers 7 att de blev befriade från onda andar och de lama blev helade och lytta botade. Så det blev stor glädje i den där staden. Och det står också i vers 13 att även Simon kom till tro. Och han blev döpt, står det till och med. Och det står också varför han kom till tro och varför han blev döpt. Det står sista meningen där. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Den här omvändelsen kom sen att ifrågasättas. Och det kommer vi se när vi kommer längre in i texten. Nämligen när vi kommer till verserna 20 och följande. Men innan vi kommer dit då, så ska vi läsa vers 14 till och med 17. Då nu apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, så sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Det är alltså så att flera församlingar har bildats i Samarien. Människor har kommit till tro på Jesus. Men som jag sa förra gången också, att det här medförde en rad problem. Därför att Filippus och de andra, de hade ju inte rest till Samarien för att missionera eller för att predika för människorna där. Utan de hade ju rest dit därför att de hade tvingats att fly ifrån Jerusalem. Men när de kom dit som flyktingar, alltså till Samarien, så kunde de inte låta bli att berätta vad de hade varit med om och varför de var på flykt. Det här var oplanerat, så att de kristna i Jerusalem, eller apostlarna i Jerusalem, de hade sannolikt den tanken att först måste alla i Jerusalem och alla judar bli kristna. Sen ska evangeliet gå vidare till hedningarna, och dit räknade man i Samarien också. Men så blev det ju inte. Utan på det här sättet så fick ju samarierna höra, ja, inte bara höra Guds ord i förtid, utan de tog emot Guds ord i förtid också. Och då uppstår en massa frågor. Till exempel, har vi missförstått Gud? Skulle inte alla judar komma till tro först? Och vad händer med de här samarierna som ju har en annan religion i princip? Ska de nu komma in under den judiska tron? Ska de så att säga omskäras och komma in under lagen och hålla alla de judiska reglerna? Eller hur ska vi se på dem? Och liknande frågor. Och det här tror jag inte Filippus redde ut i Samarien. Ja, det hade han inte förutsättningar till. Och även om han skulle ha kunnat ha förutsättningar till det, så var det ju ändå inte han som var apostlarna i Jerusalem. För det var ju fortfarande de som allting utgick ifrån. Därför så står det i vers 14 att när apostlarna får höra det här, då åker de upp till Samarien. för att kolla upp det här helt enkelt. Och när de kommer dit för att kolla upp det här och undersöka om det, för det första här, om det här verkligen är riktigt. Och man ställer kanske några frågor där om Jesus och man ser liksom vad som har hänt och man hör vittnesbörden. Och så står det att de bad att de skulle få den helige ande. Och då står det att de fick den helige ande när apostlarna la händerna på dem. Och därmed får vi säga är saken klar. Från den här stunden kan inte apostlarna tvivla. Därför hur skulle de kunna ha invändningar mot det som har skett i Samarien? Om Gud ger samarierna sin helige ande. Så de blir fyllda med helig ande. Och börjar tala i tungor förmodligen. Och profetera och förhärliga Jesus. Och vittna om allt han har gjort i sin död och uppståndelse för människor runt omkring dem. Apostlarna var övertygade. Det här är det äkta evangeliet som de har tagit emot. Nu så är, finns det en liten märklig sak här i den 16:e verset. Det står att när de kommer dit så var de endast döpta i Herren Jesu namn. De hade ännu inte fått anden. Och det här räknar flera av exegeterna och kommentarerna till det här, räknar det här som en av de mest märkliga verserna i Nya testamentet. Det vill säga att man skiljer dopet å ena sidan och meddelandet av anden å andra sidan. Att det är två olika saker. Eller som man säger i vissa kretsar än idag, dopet i vattnet och dopet i anden. Det är en mycket märklig vers. Och varför är den mycket märklig då? Jo, därför att det som står här, det är inte det enda stället, det finns ett till. Det står på två ställen i hela Bibeln. På två ställen i hela Bibeln, båda i apostlärningarna, så skiljer man mellan dopet i vatten och dopet i anden. På alla andra hundratals ställen så hålls det ihop. Det är samtidigt alltså. Så att det är frågan om hur man ska förstå det här då. Jag ska visa det andra stället. Det andra stället är nämligen i 10:e kapitlet. Och där är det åt andra hållet. Därför att när Petrus predikar i Cornelius hus. Vers 34 börjar den predikan. Apostlagärningarna 10:34. Och så kommer han då till att de behöver omvända sig. Det här är ju en riktig missionspredikan. I vers 42. Och vers 43 om att de ska omvända sig. Och så står det i vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och det står då också mycket riktigt i vers 45. Att de troende judar som hade följt med Petrus, de häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande. Så det är alltså två olika händelser. Här blir de andedöpta först och vattendöpta sen. Så de här två bibelställena som jag sa är de enda undantagen i Nya testamentet. Och de där två verserna har då delat, kan man säga, kristenheten i två läger när det gäller två olika uppfattningar när det gäller det här. Där den baptistiska pingstvänstraditionen och jag skulle tro också många utan i den karismatiska traditionen menar att det faktiskt är två olika händelser. Och man kan till och med säga att det är mer än två händelser. Alltså först så kommer man till tro så att man kan bekänna med sin hjärna. Eller med sin mun att Jesus är Herren. Sen blir man döpt i vatten. Sen blir man andedöpt. Och tecknet på det att man talar i tungor. Så det är helt enkelt olika saker. Så man kan vara troende. Man kan vara döpt i vatten. Och ändå inte vara andedöpt. Men det här är en uppfattning. En annan uppfattning. Det är att alltihopa hänger ihop i dopet. Och det är väl den uppfattningen som finns i i de historiska kyrkorna som ortodoxa, katolska och även i vår egen tradition här, i vår lutherska svenska tradition. Så skulle man räkna antalet bibelversar, så är det ju det då som räknas, att allting ges så att säga i dopet. Men då är det frågan, då kvarstår ju frågan hur vi ska förstå de här två verserna. Och då menar nog åtminstone mer än en kommentar, jag har ju inte läst alla kommentarer vill jag inte påstå, men då menar man så här att den här händelsen i Samarien och även den andra händelsen i Cornelius hus, de skedde oväntat, de skapade förvirring och de är undantag. Och de här undantagen innebär i första fallet som vi läser om här i Samarien att apostlarna måste resa från Jerusalem för att undersöka det här. Och först när de ser att anden utgjuts över samarierna så blir det här godkänt. Men nu är, från och med den här stunden så är det ju godkänt att samarier, halvhedningar och asiater som de var allihopa, de kan alltså bli kristna. De får det godkännandet i och med den här händelsen. Så i och med den här händelsen skulle kunna jämföras kanske som, eller skulle kunna kallas för samariernas pingstdag. Alltså långfredag, påskdag och Jesu död och uppståndelse, det hade de tagit emot, och här kommer pingstdagen. Och det blir till överbevisning för apostlarna. Alltså godkänner de det här. Så det är alltså en unik händelse. Den andra händelsen i 10:e kapitlet, nu ska vi inte läsa den eller gå igenom den i detalj, men vi måste ta det här eftersom jag har tagit upp frågan. Den är likaledes ett undantag. Därför här är det första gången som evangeliet går ut till hedningar. Och precis som jag läste i 45:e versen, de slogs av häpnad. De trodde inte det var sant. Att de här människorna fick del av den heliga andes gåva. Otänkbart, och ändå så hände det. Och om ni tänker efter hur det var där i 10:e kapitlet, så var det ju så här att Simon Petrus var på taket och bad. Nere i Joppe var det väl. Och där när han var bad så kom han i hänryckning. Och så fick han se en duk sänkas ner med både rena och orena djur. Och så hör han Guds röst säga till honom att ta det här och ät. Och han uppfattar det här som en frestelse, som en prövning ifrån Gud. För det ska man ju inte äta, orena djur. Det här upprepas 3 gånger. Och i den här synen, i den här händelsen, så får han också veta att det är folk som är på väg och knackar på dörren och som vill att han ska följa med upp till Cornelius hus och predika evangelium där. Och när han har fått reda veta allt det här, så knackar på dörren och han får följa med de här männen till Cornelius hus, till hedningarna. Bara det, vet du, för en troende jude som Simon Petrus, att gå in i en hedningshus är ju lagbrott så det skriker om det. Icke desto mindre går han in där och han berättar för de här, det var ju gudfruktiga hedningar, som var inte hedningar som vi kanske använder ordet, så här var ju fromma människor, men de var icke-judar och var hedningar i den meningen. Han går in där, han berättar om Jesus, och när han gör det så faller den helige ande över hedningarna. De uppfylls av helig ande, de börjar tala i tungor och prisa Gud. Och Petrus är överbevisad. Han säger det sedan också, jag tror det är 11:e kapitlet, när han kommer tillbaka till Jerusalem. Så säger han det, att då blev jag övertygad och då förstod jag den här synen med de rena och orena djuren. Att Gud har förklarat både det judiska folket och det orena, icke-judiska folket för, så att säga, bekräftat att alla ska få del av evangeliet. Att alla är försonade, alla är renförklarade i Kristus Jesus och ska få del av evangeliet. Det förstod jag då. Det är alltså en unik händelse. Och de här människorna kunde ju inte bli döpta. Men i och med att de blev så fyllda med den heliga ande, så blev Petrus övertygad om och insåg att ja, men de här måste ju kunna bli döpta också. Så det här, och då öppnas en dörr för hela hedna missionen. Det är inte bara de i Cornelius hus som nu blir döpta efter att ha fått del av anden. Utan det här är ju principiellt. Från och med den här stunden så kan alla i hela världen få del av det här. Det finns liksom inga gränser. För har man öppnat den här dörren så har man öppnat allt. Alltså krävs, menar de här kommentatorerna, så krävs nästan just de här två undantagen för att apostlarna ska våga gå i de här öppna dörrarna. Och därmed så har man förklarat de där två undantagen. Och då kanske ni undrar vad jag själv tänker. Ja, jag tror att det är så. Jag tror att det är så att allting ges i dopet, och jag tror att alla människor kan få del av evangeliet oavsett vad man har för förutsättningar eller icke förutsättningar. Men så tänker jag så här ibland också, att även om vi får del av allting i dopet och det blir så extra tydligt i våran tradition, så är det ju ingenting som hindrar att en människa i tonåren eller för all del ännu senare först då upptäcker vad man har fått i sitt dop, att man är en kristen. Man kan ju vara döpt i vårt land utan, kan vara, de flesta är ju döpta i vårt land utan att ha någon tro på Jesus. Och det kan vi ju ha tankar om, va? Men om det nu är så, va, så är det ingenting som hindrar att människor kan komma till tro. Och på samma sätt, tänker jag mig, kan det väl vara så att människor kan bli fyllda av helig ande. Om jag är döpt som barn, eller jag är döpt som konfirmand, eller döpt som 30-åring, så är det ingenting som hindrar att jag kan bli andedöpt när jag är 55. Så det är, men då är det mer ett psykologiskt perspektiv. Teologiskt så ges allting i evangeliet. För när evangeliet förmedlas, när Jesus förmedlas, så förmedlas allt. Och det behövs ingenting, så att säga, utöver det som finns i Jesus Kristus. Men när det är sagt, så tänker jag för egen del att det där mycket väl kan komma olika i tiden. Och det är väl inte så konstigt, för jag menar, än idag skulle det väl kunna hända att människor som inte är döpta blir andefyllda och börjar tala i tungor. Och sen döps veckan efteråt. Ja, då är det ju två olika tillfällen. Men teologiskt sett så är det inte två olika tillfällen. Då kan ni tycka att det är en lek med ord, men det är det inte. Därför att om det skulle vara så att det är två olika tillfällen, då påverkar ju det min teologi och min förkunnelse. Får inte tala om min själavård, hur jag tillämpar den tron. Så det är inte oviktigt. Så det kan ni fundera vidare på om ni vill. Och särskilt alla ni som tycker att ni inte är andedöpta eller talar i tungor. Det är inte för sent. Eller om det finns någon som inte är döpt, så vet du att du kan inte vara en troende, och hur mycket andeuppfylld du än är, om du inte också blir döpt. För då är det en lydnadshandling mot Guds ord. Både här hör ihop. Den kristna tron, dopet i vatten, dopet i ande, alltihopa hör ihop i evangeliets paket, så att säga. Nåja, sen så har vi då verserna 18-25. Om vi nu lämnar det här, så läser vi vers 18, att när Simon, och nu kommer vi tillbaka till honom, gnostiken Simon, jag kallar honom så lite bara för att knyta an till det som jag har undervisat om, men om man nu var gnostik eller inte, det kanske man ska låta vara osagt, men jag kallar honom så får ni associationer åt det hållet i alla fall, och det är inte fel. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning. Och här, det här tror jag vi gick igenom ganska noga när vi gick igenom pingstdagen. Och jag ställer frågan igen då. Hur kunde han se det? Det syns väl inte att anden förmedlas genom apostlarnas handpåläggning. Hur kunde han se det? Det här är det enda stället i apostlarna där det inte står att de talade i tungor eller profeterade och lovprisade Gud. Alltså skulle man kunna tänka sig att det var faktiskt det som skedde, fast den inte står. Hur skulle han annars kunna se det? Eller höra det? Det kanske mycket väl har varit så att de blev fyllda med helig ande här. Ja, det står det ju förresten i 17 versen att de blev fyllda med helig ande. Och det kan man mycket väl tänka sig att de talade tungor och profeterade och lovprisade Gud. Och det var det som Simon såg och hörde. Och i alla fall när han såg detta, då kommer han till apostlarna med pengar. Och så säger han i vers 19: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Jag tror jag ska kommentera det på en gång. Till fördärvet med dig och dina pengar. Alltså Simon hade kommit till tro, läste vi tidigare, och blivit döpt. Men det här hade inte gått på djupet hos honom. Och det kommer vi se när vi fortsätter att läsa. Utan han hade förmodligen tänkt som så att om jag nu ansluter mig till det här och blir döpt, så sker precis det som står här också. Då kommer jag kunna få ännu mera kraft än vad jag hade tidigare. Han var ju gnostiker, han hade ju gjort kraftgärningar här innan. Det var bara att Filippus gjorde ännu större. Så han tänkte sannolikt, han kanske inte var, vi behöver inte tillskriva honom någon ondska eller så, men eller att han skulle haft falska motiv. Men det här är ändå resultatet. Han säger att han vill köpa Guds gåva för pengar. Så i bakhuvudet fanns att han ville tillskansa sig det som de kristna hade. Och det här ser Petrus. Han ser igenom den här obotfärdigheten och säger: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Guds gåva är en teknisk term för den helige ande. Vi hade ju det redan, det uttrycket, i andra kapitlet. Där står då efter pingstpredikan, och de säger: vad ska vi göra? Då säger Petrus: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så blir era synder förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Så försoningen äger rum och vi blir delaktiga av den helige andes gåva. Och det Simon här nu ger uttryck för, det är att han alltså menar att man skulle kunna köpa frälsningen, evangeliet, anden, för pengar. Det här är ju en gnostisk syn, möjligtvis i bästa fall. Det har ju ingenting med kristendom att göra. Han kan inte ha förstått vad evangeliet är för något. Och framförallt, han kan inte ha dött bort ifrån sig själv. För det är ju Simon i sin gamla varelse, sin gamla människa, sin köttsliga natur som kommer till uttryck här i allra högsta grad. Det är ju inte så att han har förlorat sig själv, överbevisats om sin synd, dött tillsammans med Kristus på korset, gett upp sig själv och släppt sig själv och den stora kraften och allt han höll på med. Och sedan av nåd blivit upptagen genom dopet i Kristi församling och själv blivit fylld med anden och så vidare. Så är det ju inte. Så här finns alltså en omvändelse som inte är en omvändelse. Och då förstår man också det som står i vers 21. Petrus fortsätter: du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Och de hårda orden, du har inte någon del i den här saken i Guds rike, de skulle Petrus aldrig ha kunnat säga om det inte vore för det att det är sant. Detta är det tragiska. Du, Simon, har inte del av evangeliet. Och eftersom det är så, så kan Simon Petrus säga så också. Och så kommer vers 22. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Alltså åkalla Herrens namn. För var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Och då tänker jag så här också. Ni kommer ihåg att när vi läste om Ja, nu kommer jag inte ihåg själv förresten det här i vilket kapitel och vers eller händelsen. Men vi talade om att det fanns förlåtliga synder. Det fanns synder som var förlåtliga och sådana som var oförlåtliga. De flesta är förlåtliga synder är till exempel okunnighet, okunskap. Vi gick igenom det för ett antal timmar sedan. Det måste vara ganska många veckor sedan. Men vi hade det i alla fall. Det kanske var så då. Därför att det Simon Petrus gör här, det är ju ändå att han förkastar inte Simon magen. Utan han säger ju här att kanske ska Herren förlåta dig. Så att han har ju inte spolat Simon definitivt. Utan han öppnar en dörr för frälsningen. Men i vers 23 fortsätter Simon Petrus: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det vill säga, prognosen är inte särskilt god för Simon. Här måste till en riktig omvändelse. Simon svarade i vers 24. Och det här tycker jag är lite gripande när man läser det först. Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Så läser jag det en gång till. Och funderar. Och en gång till. Och så säger jag det. Simon Petrus omvänder sig inte. Han förhärdar sig och skyller på Petrus. Petrus, du ska be för mig. Jag ska inte omvända mig, du ska be för mig. Det är rätt allvarligt. För jag känner igen de här tendenserna också i vår tid. Det är lätt att vara medveten om att man har någonting som är fel. Det är svårt men möjligt att man ber andra att be för mig. Men det som krävs ofta är ju att vi omvänder oss. Men det ville inte Simon. Han ville inte fördjupa sin omvändelse. Utan lägger över det här som sagt var på Simon Petrus. Och där ser ni med det ordet där med vers 24. Så slutar berättelsen. Tvärt. Vi får aldrig veta hur det går. Utan istället kommer det någonting helt annat i fortsättningen. Och då frågar sig exegeterna, varför är det på det här sättet? Varför finns den här berättelsen med överhuvudtaget? Och så tänker man som så, jo, det här med gnosticismen. Jag sa det att den här Simon, han var inte bara delaktig utav gnosticismen, utan han var en utav bakgrundsfigurerna till den rörelse som systematiserades och växte sig allt starkare också inom den kristna församlingen så småningom. När Lukas skriver det här, kanske år 60, 61, 62, då hade ju gnosticismen växt sig ännu starkare än när det här som utspelar sig kanske år 34 äger rum. Så när han skriver det här, då är gnosticismen och Simon inte bara still going strong utan ännu starkare. Därför menar man har Lukas tagit med den här berättelsen. För att dra upp skiljelinjen mot gnostikerna en gång för alla. Och det gör han genom den här berättelsen. Så det är alltså syftet med berättelsen. Inte att hänga ut personen Simon, utan att dra ett streck emot gnosticismen som växer sig allt starkare. Och vi vet att Irenaeus och de andra här antignostiska fäderna, som vi kallar dem, Tertullianus och Hippolytus, de hade ju en sån här berättelse till exempel till hjälp. Det var ju apostlarnas lära att man hade dragit den här linjen emot den obotfärdige Simon och hela hans lära. Och det fortsatte man att göra. Nu var det våldsamma diskussioner då på 100 och 200-talet framförallt. Alltså mellan år 100 och 200. Så pågick det våldsamma diskussioner mellan kristna och gnostiker. Och i de här diskussionerna så var ju naturligtvis den här berättelsen oerhört viktig. Och det var också det som ledde fram till att man formulerade det som vi kallar för kristologi. Alltså Jesus är sann läran om Kristus, att han är sann Gud och sann människa. Så är det med det. Och sen så står det då i vers 25. Sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Så nu känner sig till och med apostlarna själva fria att predika i många byar i Samarien. Det som de har åkt upp för att kolla om det verkligen var möjligt. Nu gjorde de det själva på hemvägen. Så här har skett något stort när evangeliet har lämnat Jerusalem och erövrat Samarien. Och det har skett genom massmöten, skulle jag vilja påstå. För att det står ju att Filippus predikade för hela befolkningen där i Samarien. Och de kom till tro, hela staden. Det blev stor glädje i staden, stod det i vers 8. Men det gick också till på ett annat sätt när evangeliet började brytas ut. Och det är det vi läser om i nästa berättelse, vers 26 till och med kapitlet ut, som handlar om den etiopiske hovmannen. Här är det mera ett personligt möte, men det är principiellt viktigt. Den är principiellt viktig, den här berättelsen om den etiopiska hovmannen, och det är ju därför den finns med här naturligtvis. Jag tror vi börjar med att läsa 26 till och med 31. En Herrens ängel talade till Filippus: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var evnuk och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja så frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Innan vi fortsätter då, så låt oss titta på de här verserna och fråga oss samma fråga som vi gjorde om trollkaren här. Varför har Lukas med det här? Varför finns den här berättelsen med? Nu har vi inte läst hela, men vi har läst första halvan. Låt oss konstatera. Vi har sett för det första att evangeliet lämnade inte Jerusalem förrän det blev förföljelse. Det var grundstenen. För det andra så har vi konstaterat hur Lukas är mån om att visa att det är den helige ande som leder hela arbetet. Det var när den helige ande kom till samarierna som apostlarna godkände det. Det var här i vers 26 när den helige ande, eller som det står här, en Herrens ängel talade till Filippus som hela det här initierades. Och det står också i vers 29, då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen, och så vidare. Det är viktigt för Lukas att visa att det är den helige ande som leder den begynnande missionen. Och det var ju viktigt, inte minst i förhållande till judarna. Vi har också sett att det krävdes förföljelse, det krävdes andens övernaturliga inslag. Och det krävdes att apostlarna själva fick se det med egna ögon, för de kallades ju upp till Samarien. Och här krävs ju en i högsta grad övernaturlig berättelse ytterligare för att övertyga samtiden om att evangeliet ska spränga alla gränser. Jesus hade gjort det, men man kunde ju se det som undantag, inte som att han hade öppnat dörrar och gjort det fritt fram. Nu kommer vi till den etiopiska hovmannen som dessutom var en evnuk. Så här sprängs ju alla gränser. Ja, men kan han få del av evangeliet, då kan ju alla hedningar få del av evangeliet. En etiopisk hovman, en evnuk. Det här grekiska ordet evnochos, evnuk alltså, det är en sammanställning av evne som betyder bädd och eko som betyder en som vakar. Och det var vanligt vid de österländska hoven att man hade bäddbevakare. Det vill säga inne i kungens harem. För de hade ju massor med fruar de här. Och de hade vakter, sekuritasvakter eller på att säga. Och de var evnucker. Och de vakade över det här. Men, och det hör till saken också, de kunde också ha andra uppgifter. Så det var inte bara den här uppgiften att vara bäddbevakare. Utan ordet kunde användas i överförd mening om hovfunktionärer i största allmänhet. Så det är inte säkert att de var kastrerade, utan de var funktionärer. Och särskilt så användes den här titeln, för det blev en titel, om skattmästare. Och den här mannen här, han var ju skattmästare hos den etiopiska drottningen Kandake. Alltså finansminister, om vi använder ett svenskt ord. Men, nu ser jag att tiden drar iväg. Jag undrar jag om det inte är så att Lukas faktiskt vill lyfta fram det här att han var evnuk. För titta i vers 27 har vi ju läst. Där står det ju att det är en evnuk. Sen står det i vers 34. Så lyfts det fram också att det är en hovman. Nu har jag inte kollat vad det står i den grekiska texten. Och det står evnuk där. Det borde jag kanske ha gjort. Men det är i alla fall, det lyfts fram att det är hovmannen där. Och i vers 36. Igen hovmannen. Och i vers 38 står det igen hovmannen. Och i vers 39 står det igen hovmannen. Så det verkar som att Lukas vill lyfta fram att det här är en hovman. Och som sagt, jag borde ha kollat det om det står evnuk på grekiska där. Det ska jag göra till nästa gång. Hoppas jag kommer ihåg det nu bara. Därför att i den bibliska föreställningsvärlden, alltså gamla testamentet, där hade en evnuk, en kastrerad man, inte tillträde till det judiska folk, till Guds rike. Och därför blir det här kanske någonting som skulle lyftas fram. Eftersom han faktiskt får del av Guds rike. Här sprängs alltså ännu en gräns. Om du tittar i femte Mosebok 23. Femte Mosebok 23. Vers 1. Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, ska komma in i Herrens församling. Så jag tänker också på den här, ni kommer ihåg i tredje kapitlet, den lame mannen. Han hade ju inte tillträde in till templet, han fick ju sitta utanför och tigga. Men han blev helbrägdagjord, försonad med Gud och fick tillträde och sprang in på tempelplatsen och prisade Gud. Det här är en liknande berättelse. En man som inte har tillträde in i Guds rike eller himmelriket, men som får det. Och där är tiden slut, och får vi ta upp tråden där nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för att du på ett sånt påtagligt och kraftfullt sätt har visat att evangeliet är till för alla. Och du har öppnat våra ögon så att vi vågar tro att det är till för oss också. Herre, vi förstår att vi lever av nåd utöver nåd. Herre, låt denna överflödande nåd, låt den inte vara bortkastad över oss. Utan det som du vill med oss, låt det förverkligas. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna, och det här var del 25. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var ett program ifrån Värnamo, församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då!